السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحمد لله سفوتشت بيتقوينهم دنا سيريا تفسير جزء تبارك وبي حكم فرام سورة المزمل. Jag tänkte att vi inshallah börjar med att lyssna på recitationen av denna mycket vackra sura. Och sedan inshallah ta'ala kommer vi att gå igenom förklaring på denna sura.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
Väldigt, väldigt vacker, fin sura. Surat Muzammil. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i den första versen efter Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhal Muzammil. Och du som är inlindad i tyg, kum il-layla illa qalila. Stå i bön hela natten, förutom lite av den. Halva natten eller mindre än halva natten eller lite mer, och recitera Koranen med tartil. Så Allah subhanahu wa ta'ala tilltalar här profeten Muhammad alaihi salatu wassalam med den här titeln Muzammil. Ya ayyuhal Muzammil. Och Muzammil betyder ju den som är inlindad i tyg. Och här finns det, man kan säga, två stycken tafsir som båda är korrekta. Det första är att när profeten Muhammad alaihi salatu wassalam första gången fick uppenbarelsen, då han var i grottan Hira i Mekka, så kom ju ängeln Jibril till honom med de här verserna som vi alla känner till, vilket var någonting som gjorde profeten väldigt rädd alaihi salatu wassalam. Och han skyndade sig hem till Khadija radiyallahu anha och säger då Zemmiluni, Zemmiluni. Vilket betyder då, yani linda in mig i tyg. För när du är ibland rädd, du vill ha någonting täcke runt omkring dig för att känna värme eller känna trygghet eller liknande. Så att han använde då just det här ordet Zemmiluni, Zemmiluni. Så att han var den som då var inlindad i täcke eller tyg eller kläder eller liknande. En annan tafsir är att Allah subhanahu wa ta'ala här beordrar honom att gå upp på natten och be sin bön. Då man på natten sover med täcke eller man är inlindad i kläder och liknande. Ya ayyuhal Muzammil. För Allah säger sen då Qum il-layla illa qalila. Beordrar honom i verserna efteråt att stå upp i nattbön. Och båda dessa tafsir är korrekta. Och den här versen talar väldigt mycket om nattbönen, Qiyam al-Layl. Så pass att vissa lärda kallar denna sura för surat Qiyam al-Layl. Kapitlet eller suran om nattbönen. Så Allah subhanahu wa ta'ala beordrar här profeten alaihi salatu wassalam att be på natten. Och det var för honom obligatoriskt att be nattbönen. Hans 23 år som profet, så var det en skyldighet för honom att be nattbönen. Och det var också obligatoriskt, wajib, för muslimerna att be nattbönen första året. Den här suran uppenbarades i Mekka. Yani, de var också förpliktigade att be nattbönen. Och det sägs att de under det här året bad lika intensivt som de brukade be senare i Ramadan. Alltså hela året. Och när sahaba bad i Ramadan, det var inte som vi. Att de läser en halv juz eller max en juz. Nej, ibland de stod från nästan isha till fajr i bönen. Så vi gjorde så i ett år. Och det blev väldigt påfrestande. Och sen, mashallah subhanahu wa ta'ala, upphävde den här förpliktelsen och gjorde det frivilligt rekommenderat att be nattbönen. Som inshallah kommer att läsa i slutet av sura. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att profeten Muhammad alaihi salatu wassalam skulle be en tredjedel av natten. Hälften eller mer än hälften. Det är två tredjedelar. Så det minsta han skulle be, det var en tredjedel av natten. Och natten, som ni vet, räknas ju i islam från Maghrib till Fajr. Det minsta var en tredjedel. Eller hälften, eller två tredjedelar. Och nattbönen är ju en otroligt förträfflig bön. Det beskrevs i en sahih hadith att profeten Muhammad alaihi salatu wassalam sa att den bästa bönen efter den obligatoriska är just nattbönen. Det är den troendes sharaf, som han sa i en annan hadith. Eller den troendes ära att be nattbönen. Och det är det salihin, de rättfärdigas bön och vana för oss att be nattbönen. Det är vad som höjer personen i nivåer och vad som suddar ut personens synder. Och det är den tiden, den sista delen av natten, då Allah subhanahu wa ta'ala stiger ner till den lägsta himlen och säger: vem är det som frågar mig, så att han kan få? Vem är det som ber mig, så att jag kan besvara? Och vem är det som söker min förlåtelse, så att jag må förlåta honom? Så nattbönen är en väldigt välsignad bön. Och den är också, som vi kommer att höra senare, speciell för att det är bönen där du står ensam med Allah subhanahu wa ta'ala på natten. Du är fri från dina vardagliga sysslor, arbete, fri från att vara upptagen med barn och liknande. Och det är du och Allah subhanahu wa ta'ala i mörkret. Du åkallar Allah azza wa jalla i ensamhet. Ja, du kommer inte närmare till Allah än vad du gör då du ber nattbönen. Så det är bra att man försöker som muslim att be den här bönen. Inte bara i Ramadan, utan även utanför Ramadan. Och nattbönen är ju all frivillig bön mellan Isha och Fajr. Definitionen av nattbönen är all frivillig bön mellan Isha och Fajr. Efter att man bett sunnat till Isha. Allt som är utöver det fram till Fajr faller in under nattbönen. Och den kan bes i början av natten, alltså efter Isha, som vi gör i Ramadan, eller vid halva natten, eller sista tredjedelen. Vilket är bättre, om man har möjligheten att be den tiden. Och nattbönens utförande brukade vara så att på profetens tid, alaihi salatu wassalam, så bad han aldrig mer än 11 raka, som Aisha sa, radiyallahu anha. Han bad aldrig mer än 11 raka, vare sig i eller utanför Ramadan. Men 11 raka som var väldigt långa. Och så ibland, det berättas att han i en raka kunde läsa Al-Baqara, An-Nisa och Ala Imran. I en enda raka. Det är kanske 5-6 juz från Koranen i en raka. Och när han gjorde ruku och sujud så var de lika långa som då han stod i bön. Så att det här, vi talar ju om timmar. Bara 2 raka. Eller en raka. Så 11 raka var det som profeten brukade be alaihi salatu wassalam. Men han bad också 9, han bad 7, han bad 5 och så vidare. Så att man kan variera. Och ibland man kanske är trött, man är upptagen, man sover sent, man orkar inte. Men då kan man, alhamdulillah, kan be witr, 3 raka. Det är nattbönen. Du kan till och med be en raka. Om du skulle vara jättetrött. Witr, en enda raka. Det är också det minsta du kan göra. Så nattbönen är någonting bra, någonting positivt som man inshallah kan göra. Och här nämner Allah subhanahu wa ta'ala också وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Och recitera Koranen med tartil. Och ordet tartil betyder här med en fin och lugn recitation. En vacker och en fin recitation. Ibn Abbas säger att tartil betyder att läsa Koranen tydligt. Bayan. Vilket innebär att du uttalar varje bokstav korrekt. Du ger varje bokstav dess rätt. Och att du också läser Koranen med dess vokaler. Du drar ut på de bokstäver där man ska dra ut på dem. Walabalin. Du säger inte walabalin, utan du drar ut på de här vokalerna så som man ska dra ut på dem. Och det nämns ju då man beskrev profeten Muhammeds recitation alaihi salatu wassalam, att han brukade dra ut på vokalerna. Och han brukade också alaihi salatu wassalam stanna vid varje ayah. Det här är också en form av tartil, och att läsa Koranen lugnt, samsatt, för att kunna begrunda den. Alltså syftet med Koranen, som vi kommer att höra, att den är mäktig, är ju att du ska ta åt dig dess budskap. Du ska reflektera, det ska påverka dig. Och den ska göra dig till en bättre människa som sen sätter Koranens budskap i verket. Okej, okay? Det ska påverka dig. Och det gör det ju inte om du bara läser den snabbt. Du bara rabblar, läser den så här supersnabb. Då kommer du inte kunna stanna och reflektera vid dess versen. Men om du däremot läser lugnt, du tar tid. Ger varje bokstav dess rätt. Du drar ut på vokalerna och du tar en liten paus vid varje ayah. Eller som vissa av sahaba sa, vid var tredje, var fjärde aj. Så att man stressläser inte. Utan hellre att du läser mindre med reflektion än att du läser mera utan att begrunda vad du läser. Är ni med? Och sen att man också försöker läsa Koranen vackert. Är någonting som vi blivit beordrade med. Profeten Muhammad alaihi salatu wassalam, han sa: Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Försköna Koranen med era röster. För den vackra rösten ökar Koranen i skönhet. Koranen är det vackraste av tal. Men som vi alla vet, med en vacker röst blir den ännu vackrare. Och därför när vi väljer någon som vi ska lyssna på YouTube eller liknande, vem är det vi väljer? Vi väljer den som vi tycker gärna läser vackrast och finast och kanske påverkar oss mest, eller hur? Så en vacker röst är någonting man ska eftersträva. Och det här är ju individuellt. Allt är relativt. Men du ska försöka så gott du kan att läsa med din vackra röst. Och det är nödvändigtvis inte att härma någon som läser vackert. Utan varje person har sin egen skönhet. Eller hur? Så att det handlar inte om att härma någon som läser vackert. Utan det handlar om att läsa korrekt. Och att du på ditt sätt försöker försköna, försöker att försköna Koranen. Och som vissa av de tidigare lärda också sa, att läsa Koranen med en sorglig röst är också något som ökade i skönhet. Och Rasul alayhi salatu wassalam, han sa ju också: Laysa minna man lam yatadhanna bil Quran. Den som inte, alltså, sjunger, ordet här, men betyder inte sjunger, utan reciterar den vackert, är inte från oss. Den som inte reciterar Koranen vackert är inte från oss. Vilket betyder att det är obligatoriskt att försöka läsa Koranen vackert. Och han prisade vem? Abu Musa al-Ash'ari. Och sa att du har fått en mizmar från Mazamir Ali Dawud. Yani, du har fått en vokal eller röstton. En stämma är ordet på svenska. En röst, en stämma i att läsa Koranen som profeten Dawud alayhi salatu wassalam. Som läste så vackert att till och med djuren kom och lyssnade på honom då han läste uppenbarelsen. Så när man läser Koranen för att få då full nytta och reflektion, Guds fruktan, så ska man ju då försöka reflektera över det man läser, inshallah ta'ala. Och speciellt på natten. Att du läser lugnt, läser högt, och du, när du läser en ayah till exempel om paradiset, då kan du stanna upp och be Allah om Jannah, vilket har nämnts i haditherna. Och när du läser en vers om helvetet kan du stanna upp och söka skydd från helvetet, och så vidare. Allah säger sen om uppenbarelsen: Inna sanulti alika qawlan thaqila. Att vi ska säkerligen uppenbara för dig, ja Muhammed, ett tungt ord. Och ordet thaqil kan också översättas till yani azim, mäktigt. Att vi ska för dig, ja Muhammed, uppenbara ett mäktigt ord. Yani mäktiga uppenbarelser. Mäktiga verser. Koranen är mäktig. Den är storslagen i dess påbud, dess lagar, dess halal och dess haram. Och den är också tung på domedagens våg. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger här att vi ska uppenbara för dig, Muhammad, en qawl, ett tal som är tungt, det är mäktigt. Och vissa säger här i tafsir från de tidigare lärda, det betyder att den är lätt att läsa. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ. Koranen är inte svår att läsa och recitera. Och det kan vi ju se idag. Att folk runt om från hela världen läser Koranen vackert och skickligt. Folk som inte ens är araber. Så den är inte svår på det sättet. Okay? Men då säger den är tung i att implementera. Dess lagar, dess bestämmelser. Att leva upp till Koranens budskap så som man bör, det är tungt åtagande. Är ni med? Det är inte någonting som alla människor klarar av. Men alhamdulillah, alla har också gjort religionen enkel. Så det går. Men dess lagar, dess bestämmelser är mäktiga. De är stora. En annan tafsir är att den är enkel att läsa. Den är lätt på tungan. Men den är tung på domedagens våg. Eller hur? Där varje bokstav minst kommer att väga 10 hasanat. Så den har en tyngd. Och vad som också nämns här i tafsir är ju haditherna om hur profeten alaihi salatu wassalam fick uppenbarelse. Som vi har gått igenom tidigare i Sahih Bukhari. Då Aisha radiyallahu anha beskrev hur profetens wahi, hur den uppenbarades till honom, alaihi salatu wassalam. Och han sa att ibland kom uppenbarelsen som en tjutande klocka, ringande klocka i mitt öra. Och han sa att det här var det svåraste. Men efteråt när det avtog så hade jag uppenbarelsen i hjärtat. Alltså den fastnade i hjärtat. Eller så kom uppenbarelsen genom en ängel, alltså Jibril, som kommer och förmedlar budskapet. Och jag lägger på minnet det han har sagt. Okej? Och hon sa Aisha att vi kunde se när uppenbarelsen kom till honom under en varm dag eller under en kall dag hur svetten rann på hans panna. Så när det var påtagligt, det var inte enkelt. Han bland resten av folk, de såg uppenbarelsen komma och då såg de att det tog på honom. Alisat och sa, de frös, ibland det kan vara kallt på arabiska halvan, på vinterhalvåret, på natten, det kan vara väldigt kallt. Men de såg honom svettas, kallt svettas. Det var tungt. Subhanallah. Zayd bin Thabit sa också att en gång så satt profeten alaihi salam och hade lagt sina ben över hans ben. Okay? Och uppenbarelsen kom ner. Och han sa att det direkt tryckte, alltså nästan mosade hans ben. Och profeten blev så tung alaihi salam. Då uppenbarelsen kom till honom. Och samma sak den nämner också, hans riddjur. När han satt på en kamel och uppenbarelsen kom, omöjligt att kamelen kunde rida. Den bara direkt satte sig ner. Tills uppenbarelsen hade kommit, då kunde han fortsätta sin färd. Allt det här tyder också på att den är yani, tung då den uppenbaras till profeten Muhammed alaihissalam. Det här tyder på att det är mäktiga ord. Och det för oss tillbaka till att läsa Koranen lugnt och vackert och fint. För någonting som är mäktigt ska du inte bara rabbla upp som en ramsa. Eller hur? Utan den ska du verkligen behandla med värdighet, med respekt, högakta. Och därför så ska den reciteras på bästa sätt så att det här mäktiga budskapet tas åt. Det kommer in i ditt hjärta. Är ni med? Så Koranen är mäktig. Den är storslagen. En gång kommer en man till Imam Malik ibn Anas, den stora kända imamen. Och han ställer någon fråga. Så jag vet inte om Imam Malik var upptagen eller någonting, men han säger, sheikh, typ, det är en enkel fråga. Han sa någonting om islam eller Koranen. Det är någonting enkelt, det är inte så komplicerat eller svårt. Eller svara jag. Så han blev jättearg. Och så läste han den här versen. Men du ska inte förringa någonting av islam. Det finns ingenting som bara är sådär, bismillah, du tar med en klackspark. Kunskapen är någonting stort. Och därför han, Imam Malik själv, som han berättade förut, brukade inte berätta hadither när han låg ner. Brukade inte berätta hadither när han gick på vägen. Utan brukade sätta sig. Och brukade ha parfym, de finaste kläder, sätta på sig en fin turban. Innan han ens gjorde wudu, ibland gjorde rusul. Innan han ens ville prata om uppenbarelsen. Förstår ni? Det är någonting mäktigt. Idag är det bismillah. Hur som helst, du blandar det med vad som helst. Och det är som vilket tal som helst. Och det är fel. Så nej, Koranen ska särskiljas med resten av talet. Sen säger Allah, inna nashiyat al-layli hiya ashaddu wa'an wa aqwam qila. Säkerligen så är vaknandet på natten för att be mycket svårt och kräver styrka. Och det är bra för att kunna skydda sig, kontrollera sig. Och det är också den tiden som är mest lämplig för att förstå dessa ord, yani Allahs tal. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala visheten med att be på natten. Att du först vilar. Och det är också det man säger här. Nashiyat al-layl är efter sömn. Då du har fått styrka. Och ni vet förr i tiden, och speciellt på arabiska halvön, där soltiderna är väldigt regelbundna. Så ju närmare ekvatorn man kommer, ju mer, vad kan man säga, de är mer regelbundna soltiderna. På ekvatorn, då är solen går upp 6 gånger 6. Och sen ju mer längre fram man kommer, ju mer oregelbundna blir tiden. Och arabiska halvön är ganska nära. Så därför det varierar inte så mycket mellan Maghrib och Isha och så vidare. På sommaren och på vintern. Det kanske skiljer max 1-2 timmar. Inte som oss man kör i Sverige. Så alla måste, det skiljer otroligt mycket. Så där i alla fall, Isha kanske är vid 8 tiden. Och vad gjorde folk efter Isha? De gick och sov. Och då är det ju enkelt att sen vakna vid 12 eller 1 på natten. För att be kanske till Fajr eller liknande. Så Allah nämner här att man efter sömn får den här styrkan för att kunna be. Okay? Och man får sinnesron för att kunna recitera, sinnesron för att kunna fokusera på bönen. Och för att kunna fokusera och ta åt sig budskapet man läser. Och för att kunna memorera budskapet man läser. Och att tiden också är den välsignade tiden. Sista tredjedelen av natten som vi nämnde. Tiden där Allah Azza wa Jal stiger ner till den lägsta himlen. Och att man på natten inte är upptagen så som man är på dagen. Vilket Allah kommer att nämna. Så Allah nämner här då nyttan med att be sent på natten. Med att du har vilat ut, du har styrka. Du har den här sinnesron, du kan fokusera dig. Och du kan begrunda. Och han nämner också ulema att bästa tiden för att göra muraja'a, att repetera den Koran man memorerat, är just på natten. Att vill du stärka din hifd, att verkligen memorera Koranen bra, läs den på natten. När du står själv. Låt oss säga att du inte kan Koranen. Är det då tillåtet att hålla en Koranbok? Ja, det är tillåtet att hålla en Koranbok. För att man kanske kan lite, men man behöver kolla ibland, glömmer bort en vers eller ett ord eller liknande. Är ni chans? Det är jättebra. För att memorera och repetera Koranen. Att du läser den i bönen. Och Allah säger inna laka finna här i sabhan tawila. Att på dagen finns det för er tidskrävande arbete med vardagliga plikter. Det är inte skillnad från natten. Du kan inte stå 2-3 timmar med fokus i bönen på dagen. Så som du kan på natten. Då har du dina förpliktelser, du har arbeten, du har familjen, du har barnen, du har folk som behöver din hjälp och så vidare. Till skillnad från natten. Så därför är nattbönen bättre ur den aspekten. Allah säger sen, وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Och minns er en Herres namn och hänge er till honom med en fullständig och total hängivenhet. Allah säger här att vi ska minnas Herrens namn. Vi ska minnas Allahs namn. Och de lärde sig här att det omfattar all form av dhikr. Vi ska minnas Allah subhanahu wa ta'ala med all form av dhikr. Dhikr av hjärtat, dhikr av tungan och dhikr av agerande. Generell dhikr, specifik dhikr. Dhikr av hjärtat, som var till exempel, hur kan man minnas Allah med hjärtat? Är det någon som vet?
Man tackar Allah.
Att man är tacksam i hjärtat till Allah. Du får en gåva och du tänker det här är från Allah. Tacksam hjärta. Det är viktigt. Någonting mer? Tillförlit till Allah. Du sätter din tillit till Allah Azza wa Jalla. Det är också en form av viktigt. Du står inför en synd. Och du minns Allahs storhet. Du minns Allahs vrede. Och du skäms för Allah subhanahu wa ta'ala och lämnar synden. Det är bästa viktigt. Du har inte nämnt Allahs namn på tungan. Men du minns Allah subhanahu wa ta'ala i hjärtat. Du längtar efter Allah, du älskar Allah och så vidare. Allt det här är att minnas Allah med hjärtat. Sen har vi dhikr med tungan, vilket är att läsa Koran, göra dua, säga subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar och så vidare. Och sen har vi dhikr av Allah med sitt agerande. Som att till exempel be, att åka på hajj. Att använda de gåvor man har fått i vad som gör Allah nöjd. Det är en form av tacksamhet. Så att man minns Allah subhanahu wa ta'ala på alla möjliga sätt. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala att vi ska ha ett tabattul. Och tabattul är att vara hängiven till Allah. Att hänge sitt hjärta till Allah med hopp, fruktan, ånger och kärlek. Och att fästa sitt hjärta hos Allah och inte vid någonting från skapelsen. Och att förlita sig helt och hållet på Allah och att åkalla endast honom med en total uppriktighet. Så vad är tabattul? Tabattul är den här hängivenheten. Maryam a.s. hon var ju batul, så hon var en kvinna som var hängiven i dyrkan. Hon lämnade giftermål, hon lämnade dunja, hon var bara i Beit al-Maqdis och dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Så det här är tabattul, en form av tabattul. Gärna att du är hängiven till Allah, ditt hjärta är fäst vid Allah, du älskar Allah, du fruktar Allah, du längtar efter Allah, du sätter din tillit till Allah och du dyrkar endast Allah subhanahu wa ta'ala. Och du typ klipper banden med att vara fäst vid världsliga saker. Gärna människor och tillfällig till människor och dunja och ja, kallas. Din strävan ligger hos Allah subhanahu wa ta'ala och där är al-akhir. Gärna paradis. Allah säger sen Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa hu fattakhidhu wakila. Att Allah är han som är Herren över öst och väst. Och ingen har rätt att dyrkas förutom honom. Så ta endast honom till era wakil, era beskyddare och era hjälpare. Allah är Herren över öst och väst. Yani, han är Herren över allting. Från öst till väst. Mellan jord och himmel, vad som finns i himlarna och vad som finns i jorden. Han är Herre över allt. Och därför är det bara han som förtjänar att dyrkas. La ilaha illa hu. Han är den enda sanna guden. Fattakhidhu wakila. Så sätt era tillit till honom. Eller ta endast honom till era beskyddare och hjälpare. Så Allah som är Herre över allt är den enda som förtjänar att dyrkas. Okej? Okay? Och sen särskiljer Allah en form av dyrkan. Vilket då är här ett tawakkul. Att om Allah subhanahu wa ta'ala är den som endast förtjänas att dyrkas, är han också den som endast förtjänas att förlita sig på. Eller hur? Om han är Herren över öst och väst, över allt mellan himmel och jord, och äger allting, bied i himmel, akutus samawati wal ard, är han då inte den som vi ska förlita oss på? Jo. Och vem är det annars vi ska förlita oss på? Folk förlitar sig på helgon, på statyer, på döda människor, på det ena och det andra, i saker de inte kan ge. Och det är en falsk tillförlit. Men Allah subhanahu wa ta'ala är ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Det är det bästa att sätta sig tillit till. Och sen säger Allah wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Och ha tålamod med vad de säger. Och håll dig borta från dem på ett bra sätt. Imam Sa'di nämner här att när Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat profeten Muhammad alaihi salatu salam med vikr, att minnas Allah och att förrätta bönen, vilket hjälper människan att utstå svårigheter och tunga uppgifter, så beordrar Allah honom att vara tålmodig med icke-muslimerna, de i Quraysh, de i Mekka som gjorde narr av honom och islam. Och var tålmodig och fortsätt med din uppgift och ignorera. Ni lämna det som de säger. Och det här är väldigt vackert och väldigt fint. Att Allah subhanahu wa ta'ala i den här suran nämner viktiga grunder och hjälpmedel i att finna tröst och styrka i svåra tider. Och det är vad för någonting? Det är bön. Det första Allah började med, det var bön. Och vad säger Allah? Musta'inu, bisabri wa salat. Att söka hjälp i bön och i tålamod. Så om du har det svårt, vad det är, men vad det må vara, sök hjälp i bön. Inte som vissa människor som handlar om, när de har det svårt, de lämnar bön. Vänder sig bort från Allah och söker hjälp med andra saker. De kommer aldrig att få den hjälp de behöver. Utan hjälpen finns hos Allah. Inte att fly från Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen nämnde Allah dhikr, att vi ska minnas Allah. Och det är också någonting som gör att du ständigt är nära till Allah. Du är under Allahs beskydd. Du är från Allahs awliya. Och nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Och du kommer att ha ett välbefinnande. Och sen nämner Allah as-sabr. Wasbir. Ha tålamod med det de säger. Eller fortsätt med ditt kall. Fasta bima tu'mar. Allah har beordrat dig. Bismillah. Eller sprid budskapet. Ignorera dem. Strunta i vad de säger. Och de här verserna är viktiga och angelägna för oss som lever i denna tid. Att vi får också höra mycket påhopp, mycket smutskastning, mycket skrämselpropaganda. Det är många drev mot islam och muslimer. Och det är som att man får säga vad som helst om islam och muslimer idag. Och som att alla partier är enade på vad? Mot islam. Stänga våra skolor och begränsa oss och försvåra för oss och hit och dit och så vidare. Jag tror inte att de är emot någon grupp eller hit och dit. De är emot den rätta, rena islam. Förstår ni? Och därför gäller det vad man har tålamod. Man inte blir otålig, man inte blir en person som tappar hopp och ger upp och släpper. Utan nej, du måste ha sabr. Hur länge ska du ha sabr? Ja? Hela livet, tills du dör. Tills den dagen du lämnar dunjan. Och så är det med vår religion. Det är prövningar. Vi är där i Ibtila. Vi kommer att få mycket motgångar, prövningar. Vi kommer att höra mycket saker. Vi kommer att kanske till och med få fysisk skada. Vissa lider, vissa fängslas. Men det gäller att hålla fast vid sanningen. Och kampen mellan haq och batil har alltid funnits och kommer alltid finnas. Är ni med? Så det gäller att man som en individ är en krigare. Man är en kämpe. Eller hur? Och därför så sa profeten Muhammed al-Islam att en sanne krigare är den som kämpar med sig själv i att lyda Allah. Det är den riktiga krigaren. Den vardagliga jihad. Att be sina fem salat i tid. Att hålla sig borta från haram. Att göra sina plikter. Det här är en kamp som endast de tålmodiga klarar av. Så man behöver här tålamod. Och Allah säger här också hur vi ska förhålla oss till dessa jäcklare. Dessa personer som gör narr av islam. Och de som säger fula saker om vår religion. Wahjurhum hajran jamila. Yani ignorera dem. Al-hajr al-jamil. Ibn Taymiyyah nämner att det är att lämna utan att skada. Yani. Du bara ignorerar de här människorna. وَإِذَا خَاطَوَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامُ. Om de här dessa ignoranta, dumma människor kommer med påhopp, smutskastning, قَالُوا السَّلَامُ. De säger ord som inte kommer att skada dem. Inte sätter dem i problem. Ignorera dem, bojkotta dem. Tala inte med dem. Ge dem ingen luft. Låt dem bara vara ingenting, vilket de är. De är ingenting. Ge dem inte mer uppmärksamhet än så. Lägg inte fokus på dem. Och ni vet ju själva säkert, ni har varit med om det här, att om du går in på sociala medier, du går in på så här, yani rasistforum och liknande, och du läser alla kommentarer, du mår jättedåligt, eller hur? Du blir jättearg, du vill bara svara på allt och alla, eller hur? Läs inte, gå inte in. Blocka, gå inte in, läs. Någon kommer med påhopp och blockar personen, chavas, eller hur? Och det är bäst, för att det är exakt det de vill att du ska svara. Om du går in i ett rasistforum och svarar på någonting, vad händer? 20-50 av dem svarar på dig. Med ännu värre saker. Ska du svara på allihopa? Ja, då blir det, ni vet. Ja, ni kallas. Ja, ni lämnar dem. Ge dem inte, låt dem inte ta din energi. En uhjurhum hajran jamila. Kallas. Lägg vikt på andra saker istället. Och en fajda här, som Ibn Taymiyyah nämner, att om ni kollar i Koranen så nämner Allah al-hajr al-jamil, lämna på ett vackert sätt. Al-safh al-jamil, att överse på ett vackert sätt. Och al-sabr al-jamil, och att ha vackert tålamod. De här tre nämns i Koranen. Okay? Så han säger då att al-hajr al-jamil är att lämna utan att skada. Yani du lämnar någon, du skadas inte, personen skadas inte. Yani gå bara vidare. Al-safh al-jamil, ett vackert förlåtande och överseende, är att förlåta utan att påminna. Vad menas med det? Al-mu'ataba. Och det är så man ska förlåta och överse en människa. Genom om du har till exempel bråkat med en vän, och tjafsat med en vän, personen kanske gjorde dig fel, han kanske sa något opassande om dig, men mashallah, du är mycket bättre och större än så, du förlåter personen. Du säger, och samihuka, jag förlåter dig för Allahs skull. Khalas. Det innebär vad? Asfath al-jamil, att du aldrig efter det påminner honom. Ja, men jag förlät dig, nu ska du förlåta mig. Eller kolla, jag har förlåtit dig så många gånger. Jag har förlåtit dig, ska du inte minnas vad jag har gjort och så vidare. Nej, chavas. Du förlåter personen och det där stängs. Det nämns aldrig, någonsin. Är du med? För du gjorde det inte för att få någon världslig vinning. Du gjorde det för Allahs skull. Eller hur? Så det är Asaf al-Jamil. Du förlåter och går vidare och tar aldrig igen upp det. Och sen Asabr al-Jamil, det vackra tålamodet, det är att ha tålamod utan att beklaga sig hos folk. Ja, ibland du drabbas av en motgång och du gnäller. Du gnäller väldigt mycket. Du klagar väldigt mycket till människor. Det här är inte Sabr al-Jamil. Utan Sabr al-Jamil är att du beklagar dig hos Allah. Du ber Allah att avlägsna dina problem, din sjukdom, din fattigdom, vad det nu må vara för någonting. Men du går inte och gnäller 24-7 till människor. Det där är inte Sabr al-Jamil. Och de nämner för vissa av de tidigare lärda att det var någon som blev blind på ett öga. Och sen, vad var det? Hans son, han sa det inte till någon. Alltså det såg normalt ut. Efter några år så catchade de honom att han inte kunde se på ögat. Men vad har du inte sagt någonting för? Så varför ska jag beklaga mig till er för? Vad kommer du gynna? Eller i henne fast? Brösta, ta. Men ni kämpa. För du finner inte att profeter och sahaba brukade beklaga sig och sitta och gnälla. Alltså, de var män. De bröstade, de härdade, de hade tålamod. Och de vände sig till Allah med sina motgångar. Inte till människor. Människor gillar inte gnäll. Gillar inte att man klagar och repeterar. Och... Men självklart om du behöver hjälp eller någonting sånt. En person kanske frågar hur du mår. Och... Det är en annan sak än. Att vara den här som hela tiden går och visar till mig skriv på sociala medier. Att jag har de här problemen och jag och min man har de här problemen och hit och dit. Och... Men är kärle. Vad händer med privatlivet? Subhanallah. Allah måste. Så Sabr al-Jamil är tålamod utan att beklaga sig hos folk. Vem av profeterna var det som hade Sabr al-Jamil som det nämns i Koranen? Någon som vet? Jakob, precis. Jakob, som i surat Yusuf. Ja. Allah säger sen وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ وَلِنِعْمَتِي وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. Och låt mig ensam ta hand om förnekarna, de som äger livets goda saker, och ge dem uppskov ett litet tag. Allah säger här, yani du, ja Muhammad, alaihissalam, och de som är med dig fram till domedagen ska ha tålamod. Måste ha tålamod. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ. Yani lämna dessa förnekare, dessa icke-troende till mig. Jag kommer att ta hand om dem. Och Allah nämner specifikt ulin-ni'ma. De som besitter stora rikedomar, höga positioner och har fått mycket gåvor i detta liv. För det är oftast de som är de största opponenterna till sanningen. Om ni läser Koranen från Nuh a.s. till Muhammad a.s. Det var stormännen och det var de rika som opponerade sig mot profeten. Och gjorde narr av profeterna och deras följe från dem. Yani fattiga och enkla människorna i staden som följde profeterna. Eller hur? För att ibland, subhanallah, rikedomar gör människan blind för sanningen. Det är som en barriär mellan att han ska kunna acceptera sanningen. Och se hur ska jag kunna blanda mig med dem här? Hur ska jag kunna lämna dem jag är med? Och mitt anseende och mitt folk och hit och dit. Sa'udu billah. Och Allah skydda oss från yani sån makt eller pengar som hindrar oss från sanningen. Amin. Så Allah säger här, lämna dessa förnekare till mig. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. Yani, och ge dem uppskov. Yani, låt dem vara. Deras tid kommer. Och vad är det man säger, som de nämner här i tafsir? Allah yumhil wa la yuhmil. Allah yumhil. Allah ger uppskov, men han yuhmil. Han försummar inte. Han glömmer inte. Han är inte ovetandes. Wa la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun. Tror inte Allah ovetande om vad förtryckarna gör. För ibland kan man som troende känna de här människorna, de gör så mycket knas gång efter gång efter gång mot Koranen, mot prata illa om profeten Muhammed sallam, prata illa om muslimer och tortera muslimer. Hur kan de ens få leva? Allah ger dem uppskov. En liten tid. De får vara några år på det här livet, några månader, några veckor, och sen tar Allah deras liv plötsligt. Och sen är det kört. Deras helvete börjar redan från dödsögonblicket. Straff i graven, straff på domedagen, och sen brinner de i helvetet för alltid. Eller hur? Så man ska veta detta. Att Allah skjuter upp. Han ger uppskov. Han låter dem vara en liten tid. Och det kan vara med en visshet att domaren prövning för oss för att se hur vi kommer att agera, tålamod och så vidare. Eller de kanske är ett straff mot att vi har blivit svaga i våran din. Vi måste ta religionen på allvar för att de ska försvinna och så vidare. Det kan vara olika visheter som finns bakom detta. Och de nämner här i tafsir också. Ge dem uppskov, låt dem skoja och skämta en liten tid. Och den här tiden var Bedr. Slaget av Bedr, där utplånades de värsta opponenterna från Quraysh. De dog. Sen nämner Allah vad som väntar dem i nästa liv. Inna ladayna ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima. Att säkerligen så har vi bojor att fängsla dem med och en rasande eld och mat som kväver och ett plågsamt straff. Men vad är det som finns i helvetet? Allah säger bojor, ankalan. Ankalan betyder här bojor av hadid, av järn, som kommer att, som de lärda säger, aldrig släppa. De kommer i all evighet att vara fängslade i dessa bojor. Runt halsen och sen också inlidande i kedjor. Seb'una dira'an. Det är otroligt långa. Och där kommer de då att grillas i helvetet. Som vi nämnde tidigare. Som en pinne förs in genom en gräshoppa. Och så är de samtidigt också fängslade, kedjade med bojor. Och dessa kedjor runt omkring sig i all evighet. Och vad ska de på detta också äta? De ska äta ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima. Mat som kväver. Och det nämns här taggar som fastnar i halsen, som varken går ner eller kommer upp. Vet om du äter någonting som fastnar i halsen, då önskar du två saker. Antingen att du kan svälja det eller att det kommer ut. Men i helvetet nej. Där är det taggar de äter som fastnar i halsen. Och det nämns också här av Mujahid, Zabbum. Att det är det som menas, trädet Zabbum. Som växer från helvetets botten och vars frukter liknar Satans huvud. Med taggillen. Och profeten Ali salam sa om Zabbum-trädet att om en droppe från Zabbum-frukten hade kommit till den här planeten, hade den förstört hela vårt uppehälle. En droppe från Zabbum hade kommit på jorden, den hade förstört hela planeten. Vad tror ni då om den som äter den till mat? Det är fruktansvärt. Och de tvingas att äta den, de måste äta den. Och när det fastnar i halsen vill de ha dricka, eller hur? De vill dricka någonting. Och får de dricka då? Kokande dryck. Som är som smält koppar som får inälvorna att explodera. Alhamdulillah. Allah påminner oss sen om domedagen. Yawma tarjufu al-ardu wal-jibalu wa kanat al-jibalu kathiban mahila. På den dagen då jorden och bergen ska skakas våldsamt. Och bergen kommer att vara som en uthälld sandhög. Yani, på domedagen kommer bergen att skakas till och bergen kommer att bli till stoft, yani till pulver, pulveriseras och jorden kommer att jämnas ut. Sen säger Allah: Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Att vi har sänt till er människor en budbärare, en rasul, att vara ert vittne, så som vi skickade en budbärare till Mosa eller till Firaun, den i Moses. Men Firaun trotsade budbäraren, så vi straffade honom med ett hårt straff. Yani, vi har skickat till er, mänskligheten, en varnare, ett sändebud till er, från er. Yani, Muhammad a.s. var ju från människorna och han var ju från Mekka, från Quraysh. De visste vem han var. På samma sätt som Mosa var från dem. Föddes bland dem. Det var ingen främling som kom. Så vad händer? Firaun trotsade Mosa. فَأَخَذْنَاهُ أَخْدًا وَبِيلًا. Så vi tog honom med ett plågsamt straff. Yani Allah säger här, samma sak kommer att hända er om ni också trotsar Muhammad alaihi salatu wassalam. För sändebudet skickades bara med syftet av att lydas. فسير الله فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. Så hur kan du undvika straffet om du är icke-troende på en dag som gör barnen gråhåriga? Yani, den personen som är icke-troende, som förnekar Allah subhanahu wa ta'ala, hur kan han skydda sig den dagen? Hur kan han skydda sig på domedagen? Vem kan skydda honom? Vad kan skydda honom? Ja? Vad är svaret? Vem kan skydda den icke-troende på domedagen? Ingen kan skydda honom på domedagen. Och sen beskriver Allah domedagen med hur otroligt förfärlig, allvarlig och skräckinjagande den är. Att det är en dag som får barnen att bli gråhåriga. En barn som återuppstår på domedagen, som dog som barn i detta liv. Vilken hårfärg de än hade kommer att få grått hår. Och det nämns i en sahih hadith när detta kommer att ske specifikt på domedagen. Och det är då Allah subhanahu wa ta'ala säger till Adam, ta ut gruppen från dina barn som ska till helvetet. Yani särskilt de troende från de icke-troende. Och då säger Adam, vilka är de? Eller hur många är de? Och då säger Allah att det är 999 från varje tusen som ska till helvetet. Ba'athannar. En till paradiset och 999 till helvetet. Och då den stunden sker och folk får veta detta. Det är då barnen får grått hår. Det är då kvinnan som har ett barn i magen tappar barnet eller håller i ett barn och ammar barnet, kastar barnet. Och det är då man kommer att fängsla dessa icke-troende. De kommer att få förmörkade ansikten med blåa ögon. De kommer att ledas till helvetet för att kastas där. Och det är då också folket blir som berusade. Och tar han näsa sukara. Vad är hon besukara? Som Allah säger. Du ser folket som berusade. Men de är inte berusade. Utan det är Allahs straff som är hårt. Så subhanallah. Den stunden. När man nämner att bara 0,1% kommer att gå till Jannah. En av varje tusen. Det är då folk får chocken. Och de förstår att det är subhanallah chansen att räddas. Den är minimal. Och det här är också någonting som vi måste beakta idag. Paradiset är inte balash. Du är inte garanterad paradiset. Det är inte en majoritet som kommer in i paradiset. Paradiset kräver agerande. Det kräver handling. Det kräver tro. Du måste på något sätt få Allahs rahma för att komma in i paradiset. Och det får du inte genom att leva bortvänd från Allah subhanahu wa ta'ala i detta liv. Förstår ni? Vill du vara en av dessa tusen den utvalde, då måste du kämpa för att vara från dem. Och det räcker inte med att bara hoppas och önska. Det är inte så det funkar. Utan de här en av tusen, det är de som har fått Allahs rahma, fått Allahs kärlek och gjort sig förtjänta av en plats i paradiset av Allah subhanahu wa ta'ala med hans rahma. Vad Allah gör oss från dem. Amen. Och sen säger Allah om domedagen, as-sama'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula. En dag på vilken himlen kommer att klivas isär, Allahs löfte kommer säkerligen att infalla. Himlen kommer på domedagen att klivas, den kommer att bli tung, kommer att spricka och änglarna kommer att komma ner uppradade. Och Allah subhanahu wa ta'ala kommer att stiga ner för att döma mellan människorna. Inna hadhihi tadhkira faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila. Allah säger att det här är säkerligen en varning. Låt därför den som vill gå en väg som leder till sin Herre. Yani det här som vi nämner om domedagen, dess allvar, dess straff, dess helvete, är wallahi en påminnelse, en tadhkira. För den personen som låter sig påminnas. Är det inte det? Om du inte påminns av detta. Om du inte gärna tar åt dig av detta. Vad är det då för liv du har i hjärtat? Eller hur? Så det här är en påminnelse. Och hela Koranen är en påminnelse. För vem? För den som vill. Ittakhadha ila rabbihi sabila. Den som vill gå en väg som leder till Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, genom att lyda Allah subhanahu wa ta'ala och följa profetens väg, så är det här en påminnelse. Sen säger Allah azza wa jall i den sista versen, och där Allah subhanahu wa ta'ala går tillbaka till det här med bön: säkerligen så vet din Herre att du står i bön lite mindre än 2/3 av natten, eller halva natten, eller 1/3 av natten. Och en grupp av dem som är med dig gör också så. Och Allah bestämmer exakt hur lång natten och dagen är. Han vet att du inte klarar av att be hela natten, och inte heller någon annan. Så han har vänt sig till er och varit barmhärtig, så recitera så mycket av Koranen som är lätt för er. Han vet att vissa av er är sjuka, andra är resande genom landet, andra sökandes efter Allahs gåvor, och vissa strider för Allahs skull. Så recitera så mycket av Koranen som är lätt för er, eller lätt för dig, och utför bönen och ge almosa och ge Allah ett lån av goda handlingar. Och vilka goda handlingar ni än gör för er egen skull, så kommer ni säkerligen att finna dem hos Allah större och mer belönande. Och sök Allahs förlåtelse, säkerligen så är Allah ständigt förlåtande och den mest nådrige. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala hur han underlättar för de troende. I början av suran så var ju nattbönen obligatorisk, inte bara för profeten alaihi wasallam, utan även för muslimer. Och det blev ju påfrestande. Men subhanallah, de gjorde det. De bad ett helt år. De kämpade. Men när de inte ifrågasatte, de sami'na wa ata'na, så underlättade Allah subhanahu wa ta'ala. Så att religionen inte ska vara svår, utan den tar hänsyn till folks olika situation. Som Allah här nämner, det är inte alla som har den här styrkan att stå och be på natten. Vissa är sjuka. Det är inte stå och be nattbön. Vissa är på resande fot. De kanske söker uppehälle, söker business, tijara. De kan inte heller stå och be på natten. Vissa är fisavilila, strider för Allahs skull, reser också. De kan inte heller stå och be på natten. Så Allah säger då här att recitera så mycket du kan istället. Det är valfritt, det är frivilligt. Be om du vill, så mycket du vill. Och Allah säger här, läs så mycket som är enkelt för dig, som är lätt för dig. Och vissa, eller man kan ju säga att det här är, det är relativt, individuellt. Vad är lätt för dig, vad är lätt för mig? Kanske också beroende på om man är ledig, inte ledig, beroende på hur lång natten är, om man jobbar dagen efter och så vidare. Hur mycket av Koranen man kan, hur mycket vana man har att be på natten. Gärna, allting är individuellt. Men läs så mycket som är lätt för dig. Vissa sahaba sa 50 ayat. Vissa sa 100 ayat. I nattbönen, det är enkelt. Alltså, vem kan inte läsa 100 ayat? Du repeterar en sura några gånger och du uppgör nästan 100 ayat. Eller hur? Så, men det finns ingen gräns. Det som är enkelt för dig. Och som sagt, vad det är relativt. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att vi ska förrätta bönen och betala allmosan. De två bästa av gärningar. Att förrätta den obligatoriska bönen och att betala zakat. Och de här två formerna av dyrkan är grunden i all dyrkan. Bönen och zakat. Enligt dem måste du göra. Och det nämns ju här att i början var det frivillig bön, alltså nattbönen var obligatorisk. Och de fem bönerna var inte obligatoriska. Men de blev senare obligatoriska och nattbönen upphävdes. Och stannade kvar som sunna. Men obligatorisk för profeten Muhammed alaihissalam. För honom var det wajib att be nattbön tills han lämnade denna dunja. För han är inte som oss. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala wa aqribu Allah qardan hasan. Och ge Allah ett lån. Hur kan man ge Allah ett lån? Är det någon som vet?
Det är goda handlingar. För på de dagen.
Okej, någonting mer? Specifikt? Yani almosa, frivillig sadaqa och obligatorisk zakat. Det är ju pengar du lägger för Allahs skull. Spenderar för Allahs skull. Och de här pengarna finns hos Allah. Och de växer hos Allah. Och du kommer att få tillbaka dem mångfald på domedagen. Minst gånger 10, upp till 700 eller ännu mer. En person ger en daddel i sadaqa, Och den växer hos Allah tills den blir stor som ett berg, berget av Uhud. Ända den blir som ett kilometer stort berg i belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så det vi spenderar för Allahs skull är en investering. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْفَ هُوَ يُخْلِفُ. Att vad ni än spenderar för Allahs skull så kommer Allah att ersätta det. Och då Allah kommer att ersätta det i dunya, i det här livet, med någonting bättre. Och Allah kommer att ersätta det i akhira med någonting över din fantasi. Subhanallah. Så att ge Allah ett gott lån är generellt att göra goda gärningar. Men också specifikt då att betala almosa, hjälpa fattiga, hjälpa folk i behov. Det här är pengar som bevaras och växer hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad händer? Allah säger också sen generellt gällande alla goda gärningar som vi gör. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. Att vad gott ni än gör i detta liv så kommer ni finna det hos Allah. هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا. Och det är vad? Det är bättre och större och mer belönande. Yani, i det här livet man vill ha saker, man vill ha någon form av belöning, man vill investera i någonting. Men allting du gör för Allahs skull är bättre. Två raka är bättre än dunya allt som finns på den. Två raka sunnah. Än vad du än gör är bättre. Och när du gör det goda, inshallah och ta'ala, du kommer att finna det hos Allah på domedagen. Yani mångfald med belöning. Och sen finna det i paradiset i form av belöning. Det är också viktigt att man som muslim vet att det goda man gör aldrig går förlorat. Utan det mashallah investeras och sparas. Och du kommer att möta dem och se dig på domedagen. Och sen säger Allah i sista meningen, wastaghfirullah inna Allah ghafur rahim. Be Allah om förlåtelse. Allah är al-ghafur ar-rahim. Yani generellt ska muslimen alltid be Allah om förlåtelse. Dagligen göra tawbah till Allah subhanahu wa ta'ala. Ångra sig. Säga astaghfirullah wa atubu ilayh. Alltid rannsaka sig själv. Och be Allah om förlåtelse för sina synder, till kortakommanden och brister. Men också här nämns att Allah nämner i denna sura ett flertal goda handlingar. Be nattbön, hjälpa fattiga och göra många goda gärningar. Och sen avsluta detta med att be om förlåtelse. Och generellt, som Ibn Qayyim och de lärare nämner, så är istighfar, yani sigillet och det vi avslutar allting gott med. För att hur gott vi än försöker att utföra vår gärning på bästa sätt så kommer vi att utföra den med brister. Eller hur? Men om du ska be nu, Maghrib, kommer du be den mia för mia, eller 100%, så som profeten bad den i islam, med total inlevelse, khushu och fokus. Och nej, du kommer att kanske ha lite brister i bönen, eller hur? Eller kanske mycket brister i bönen. Så vad är det första man säger efter teslim? Vad är det första? Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Vad säger ni? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Första. Varför? För att kompensera de brister du har i bönen. Och samma sak med alla andra gärningar. Att man avslutar de goda gärningarna med att be Allah om förlåtelse. För att inshallah, man ska då kompensera de fel och tillkortakommanden som man kanske har fallit in i. Så att göra istighfar är något viktigt, något stort som vi alla måste göra mera av. Och alhamdulillah att vi mashallah kunde avsluta denna vackra och fina sura, och vi ber Allah att göra Koranen ett bevis för oss och inte emot oss på domedagen, och att ta vårt liv i det bästa av tillstånd och göra oss bland de lyckliga som får träda in i hans paradis och ena oss där på gott så som han enade oss på gott i detta liv. Amin. Barakallahu fik. Och om någon har någon fråga så är han så här.
Är Ja'juj och Ma'juj också med i den här avvändelsen?
Ja. De här 999 som ska till helvetet. Profeten a.s. nämnde att en stor del av dem är från Ja'juj och Ma'juj. De förökar sig otroligt mycket. Och de är människor. Den hadithen är ett bevis på att de är människor. De är inte som någon säger som monster eller zombies eller någonting. Men de är konstiga människor som förtär allt och dödar allt i sin väg. Men de är en stor del av dessa. Allah. Fråga? Ja? Ställ frågan.
I början nämnde att
Nej. Ja, syster ställer en fråga här. Vi nämnde att när man läser Koranen, nattbönen, så kan man, när man läser en vers om paradis, stanna upp och be Allah om Jannah. Och om man läser en vers om elden, så kan man stanna upp och söka skydd från elden. Gäller det här alla böner? Ja, det gäller både frivillig och obligatorisk bön. Om du ber själv, ja. Om du ber själv, så kan du ju då stanna upp och läsa. Inshallah ta'ala, det tillåter. Så vare sig det är att du ber nattbönen eller om du ber en annan bön, så kan du inshallah göra det. Bara.
Efter Isha kan man bli två rakat sunnah. Kan man dubbla sin avsikt att man vill ha det som nattbön också?
Allah.
Skulle du kunna förklara närmare den här hadisen som säger att man är troende på dagen och man är kafir på kvällen.
Du frågade den förra lektionen, jag hann inte svara.
Nej, exakt.
Mashallah. Om
man ser i sin religion för någonting
lågt och verkligt. Ahsant. Brodern frågar om en hadith som finns i Sahih Muslim, om jag inte minns fel. Där profeten alaihissalam talade om domedagens tecken. Och han nämnde att det kommer att komma tidiga fitna, tidiga prövningar, motgångar. Och han uppmanade oss till att vara så lite engagerade i dessa prövningar som möjligt. Alltså så här konflikter mellan muslimer och bråk och lyfta vapen. Och det är så här konflikter som sker och sånt på grund av helt icke-islamiska saker. Och han sa då att under den tiden så kommer det komma en tid där en person vaknar upp på morgonen som icke-muslim och går och lägger sig som muslim. Eller går och lägger sig som muslim och vaknar upp som icke-muslim. Han säljer sin religion för någonting lågt världsligt. Okej? Okay? Yani vad menas här att folk det yataqallabun, yani folk är väldigt impulsiva, så de så lämnar religionen väldigt enkelt, förstår du? Religionen som nämndes i andra hadithen, den blir lätt för dem, den blir billig, förstår du? Skiffa. Tiden när Dajjal kommer, han kommer en tid där folk tar lätt på religionen. Och är det exakt den beskrivningen vi kan se att många har av islam idag, att de tar lätt på islam, förstår du? Det är inte ra'sul amr som vi borde ha den. Det är vår huvudsak. Förstår du? Nej, den är khafif. Den är sekundär. Det är någonting kultur och tradition. Inte så viktigt. Och bismillah, Allah förlåter och sådär. Om man då är beredd att sälja sin din. På grund av nationalism. På grund av att mörda någon. På grund av att få en summa pengar. På grund av att gifta sig med en kvinna. Eller det är något annat. Att religionen blir billig, förstår du? Och religionen, det kan också vara att en person är beredd att sluta be. Han kanske inte säger jag är kafir, men om jag ska få det här arbetet, jag kan inte be. Annars, jag tar arbetet, sluta be. Förstår du? Han har sålt sin din. Det är också en form av att sälja sin din. Men att ridda kommer bli vanligt, att folk gärna lämnar islam till höger och vänster. Förstår du? Det är från domedagens tecken. Må Allah stärka oss. Subhanallah, vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Om Allah säger att om ni vänder er bort kommer Allah byta ut er mot ett folk som inte kommer att vara som er. De kommer vara bättre än er. Förstår ni? Så om du inte uppskattar islam, du är inte tacksam för islam, Allah kommer att ge den här gåvan till någon annan. Och det här som han kan säga idag. Och tyvärr, folk i vissa muslimska länder är inte praktiserande. Och folk blir jättepraktiserande i icke-muslimska länder. Ajib, eller hur? Den går av Allah och ger det till vem han vill. Suleiman.
Jazakallahu khair.
Varför?
Gällande om man begår synder, tidigare synder som man har glömt. Hur kan man be om förlåtelse på bästa sätt?
Hur kan man ångra sig för synder man har glömt bort? Man gör en generell tauba. Att ja, Allah förlåt mig för alla mina synder. De jag minns, de jag inte minns, de stora, de små, de dolda, de uppenbara. Gärna gör en generell tauba för alla synder. Det är inte ett villkor att du minns synden specifikt. Och du kan också göra en tauba som är omfattande. För flera synder, förstår du? För alla synder. Vissa tror så här att jag måste göra en tauba för varje synd. Det är fel. En toba för allt. Förstår du? Om någon vill börja praktisera islam idag, han gör en toba. Allt han har gjort, han är förlåten. Förstår du? Ja, var det någon mer fråga? Broder frågar om man som man inte kan ta ledigt under fredagsbönen, alltså aldrig, då får man inte ha det jobbet. Man får inte ha det jobbet, det måste bli fredagsbönen. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis salati min yawmil jum'ah fas'u ila dhikrillah wa dharul bay'. Om du har kallat till fredagsbönen, eller du vet att tiden faller in, lämna handen, skynda dig till fredagsbönen. Så man får inte jobba under fredagsbönen, det går inte. Och man får försöka snacka med sin chef, se att man kan komma tidigare, man kan gå senare, man kan jobba lördag, söndag, man kan ta pappa ledigt fredagdagar, på fredagdagar, man hittar på någonting. Och vissa arbeten, och man jobbar bra, man gör bra ifrån sig, man blir omtyckt, och man levererar, man ställer allt upp, och själva chefen ställer upp igen. Och sen finns det de arbeten där de är helt låsta och säger nej. Du får inte gå från arbetet och du får 30 minuters lunch och vad det är. Byt jobb igen. För som du sa, de pengarna du tjänar in under den tiden, de är haram. Man får inte tjäna pengar under fredagsbön. De pengarna är haram. Jalla, vi avrundar där och ses inshallah till nästa dag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Lala.
Ja. Måste man sova innan?
Nej.
Det är inte konstigt.
Nej, jag sa du kan be nattbönen i början, mitten och slutet på natten.
Nej.
För att till exempel han sa till Abu Huraira, be innan du sover. Så det, jag till exempel, jag sover trångt.
För mig är det bättre att vinna, jag sover. Men någon som vaknar sent, det är bättre att be efter dagen.
Marcelo, né? Ah.